Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, välkomna till min filosofiska salong. Jag har bjudit in Caroline Krook, biskop, och han är Kjöller, journalist, författare och före detta sjuksköterska.
Ja, fast ja. Det är också en sån här sak. Vi satt och pratade om det här med huruvida man är biskop hela livet eller inte. Det är man ju faktiskt också hela livet. Jag finns ju kvar i Socialstyrelsens liggare där över legitimerade sjuksköterskor. Så att,
Jag vill inte man ska säga för detta biskop, att det, då är man i våra kretsar avsatt, och det är jag inte. Jag är pensionerad, men jag är inte avsatt.
Och du har ju dina kläder på dig. Ja, det har du. Vi har ju det här temat som ni har hört. Jag pratade med Niklas Ekdahl om det. Mellan liv och död. Det kan tyckas lite märkligt tema, men för det är vi ju alla. Men vi har talat mycket om det här att undvika döden, att om jag dör istället för när jag dör. Och att vi befinner oss i ett samhälle som är så sekulariserat att människor inte riktigt är nära de här frågorna. Och då tänkte jag, mycket kan ju handla om rädslan för döden. Jag tycker själv att jag har dödsångest ibland, det är inte så kanske starkt som dödsångest, men någon rädsla för det i alla fall. Och då tänkte jag, Sokrates till exempel, om vi nu ska filosofera, sa att filosofin utgör processen genom vilken vi accepterar vår dödlighet. Och det här är ju lite det jag talar om, påstår jag i alla fall, att man inte riktigt accepterar den.
Det är kanske bra att man inte gör det. Och att det är först på slutet av livet kanske man börjar fundera och kan till och med komma fram till att nu är det bra så här, nu är man färdig, man är mogen att lämna det hela. Men det är klart att det är ganska bra att unga människor inte går och funderar på döden allt för mycket.
För livet är det som pågår.
Jag tycker att, med risk för att låta väldigt klyschig, men så tycker jag ändå att döden är en del av livet. Och jag tycker att det är bra att man bär med sig den, inte på ett fixerat sätt naturligtvis, men att man ändå är... många skäl, men dels också för man tänker hur man ska förhålla sig när om någon dör och organdonationsfrågan kommer upp till exempel. Jag är oerhört förvånad över att det finns många människor i min ålder och i min värld och vänner som jag har som när man pratar om det vid middagsbjudningar och så överhuvudtaget inte har funderat över frågan hur man ska ställa sig till det. Jag tycker att det är bra att förbereda så mycket som möjligt. Och jag tror också, precis som Niklas sa här tidigare, att insikten om döden eller närvaron av döden, även i familjer, kan ju ge en ytterligare närvaro av livet. Att man inser att det är förgängligt. Och jag tycker att det är viktigt att försonas. Försoning är ett nyckelbegrepp både när det gäller döden och när det gäller livet. Jag tror försoning är en förmåga. Förmågan att kunna försonas med sitt öde eller med att någon dör. Det är det som liksom avgör hur vi uppfattar livet och döden.
Jag tänker på det du säger, du tänkte just på unga människor. Att inte vara så upptagna av den här tanken, för de ska verkligen vara i livet.
Men det är klart att jag håller med Hanna att det är viktigt att ändå känna att livet är ändligt, att fundera över det och kunna prata om det och tänka på det. Jag har varit med om massor av gånger när man är på ett hembesök där en partner har gått bort och jag brukar fråga om gravplats och hur de har tänkt sig. Nej, vi har aldrig talat om det. Eller att
vad tolkar du det som?
Alltså en rädsla för att överhuvudtaget tänka på att den ena förmodligen går före den andra i ett parförhållande, och att man då tänker hur blir det för den som är kvar, och hur att prata igenom det. Och särskilt när det är frågan om kanske det tredje förhållandet där man har barn i det första förhållandet. Men det finns liksom flera olika kullar. Och där det är svårt för barnen att ta ställning. Ska den nuvarande mannen och hustrun ligga tillsammans? Eller ska det, finns det en familjegrav? Eller det finns många komplikationer verkligen. Och då måste man ha talat igenom det.
Mm. Men det är, jag tänker det här med organdonationer. Då måste man ju acceptera eller tala om sin egen död. För man kan ju både skriva på och skicka in att man vill donera sina organ om man dör, när jag dör.
Mm.
Men samtidigt är det också så att det räcker med att tala med sina anhöriga om det här. Mm. Jag kan själv känna att det var lättare för mig att tala med mina anhöriga efter ett sånt här tema vi hade än att skriva. Och det var lite en känsla av att skriva under sin dödsdom på något sätt.
Mm.
Så jag tänker lite det här att man undviker, som du sa, är rädd för att tala om det. Vad tänker ni att det handlar om?
Ja, men jag tror att det är lite en del av den tid vi lever i. Och att det finns ju många saker som... Alltså jag tycker att vi har orimliga förväntningar på livet ibland. Jag tycker vi har orimliga förväntningar på sjukvården. Vissa personer som får ont någonstans menar liksom att det är, jag läser många krönikor på det temat som handlar om att sjukvården har inte utrett mig tillräckligt eller de har inte gjort tillräckligt och så. Och det här med att sjukvården har, kan inte lösa alla problem. Knausgård skriver om det i sin Mein Kampf, så skriver han om det här med, han konstaterar hur de här kylrummen på sjukhus alltid ligger längst bort i någon kulver. Mm. Och döda människor körs i kulvertarna längst ner på nattetid eller sen kvällstid så att ingen ska se dem. För att de är som ett misslyckande.
Inom sjukvården?
Ja, men alltså att i vårt samhälle, i synen på det. Att, ja, men herregud, de kom ju till sjukhuset men sen dog han där. Någon måste ju ha gjort något fel. Och jag tänker på det ofta. Jag har ju en relation med en läkare. Och ofta när vi är på middagar och så träffar vi människor som vi kanske inte har träffat tidigare. Och så när det på något sätt kommer att hamna om sjukvården. Vi har suttit på middagar, senast här i somras så satt vi på en middag där ett par som var i 60-årsåldern berättade om, den ena berättade om sin mamma och den andra berättade om sin pappa som hade dött. Och den ena hade satt någonting i halsen inom ett omsorgsboende och den andra hade trillat ur en säng på ett sjukhus. Och båda två var över 90 år gamla. Och de var väldigt upprörda över detta, över att inte vården hade tagit hand om dem bättre utan att det här hade hänt. Och de hade båda var för sig gjort en IVO-anmälan om detta. Och jag tänker så här, ja, när man är 90 år, då fungerar inte allt som det ska i kroppen. Man kan kanske inte stå på benen och man kan kanske inte svälja ordentligt. Och för min del spelar det inte så oerhört stor roll vad själva dödsorsaken blev. Någonting ska man dö av, det ska vi alla. Men det framställs då som ett vårdmisslyckande för att hon skulle kanske haft sondmatning istället eller han kanske skulle haft grinda på sängen. Mm. Och jag tänker så här, jag ser på min pappa. Han är 83 år. 82 är han. När han var 79 så sågade han med motorsågen, så han sågade sig i benet helt enkelt. Han har en slänt där han röjer sly och trä och allt möjligt. Mm. Så. Och när han fyllde 80 så fick han då av sin sambo så fick han en ny motorsåg. Och hon är ganska krass. Och av oss lite mesigare barn fick han ett par såna här byxor som man inte ska kunna såga igenom byxorna. Men ingen av oss skulle någonsin ha drömt om och sagt att nu är det färdigsågat för din del. För det hade varit lite som att dra vingarna från en fjäril och säga sluta flyg, sätt dig och vänta på döden. Och att man kan skydda sig så mycket så att istället för att leva så undviker man döden. Och det tycker jag är, jag hoppas kunna leva ett sånt liv där jag gör en riskbedömning och förstås försöker leva så hälsosamt som möjligt, men där det är så att man inte slutar gå ut för att man är rädd för att halka.
Caroline, jag tänker på, har människor som är troende lättare att närma sig döden?
Jag vågar inte säga det generellt, för det är nog båda delarna. Jag tror nu när det inte längre i kyrkan finns någon predikan över dom och helvete och skärseld och elände, så tror jag inte människor, troende människor, är rädda för döden, utan istället en lugn förtröstan.
Paradiset finns kvar.
Men förut, så när man skrämde med helvetet, så tror jag att det fanns en dödsångest, att har jag levt mitt liv tillräckligt bra, eller kommer jag befinnas för lätt på domens dag. Mm. Det vet jag att det fanns förut, men sorg är likadan. Det kan finnas en annan dimension i sorg, och det här att man inte vill lämna, man har ett ansvar i att leva, och därför tror jag att ett besked om livshotande sjukdom för en ung människa är nog lika drabbande, vare sig man är troende eller inte. Men den troende människan kan på något sätt ändå lämna sitt liv i Guds hand, men det är inte alltid säkert att man gör det utan ångest.
Har du lättare att acceptera döden för att du har varit så nära liv och död i evangelier och hur du har predikat och så? Hjälper det?
Ja, det tror jag för min del att det gör. Jag brukar be till Gud och önska att åtminstone döden i min närmaste krets ska komma i rätt ordning, generation efter generation, så att säga.
För det som Hanne säger här är ju det här att inte tala om det, skydda sig mot det, och att det får liksom inte hända, som om man kunde värja sig.
Ja, fast det finns ju också tvärtom, att man vet en nästan för stark medvetenhet, att man vet att man kan bli överkörd på gatan vilken dag som helst, eller det kan sjukdom drabbar och jordens undergång. Det finns också en ångest för att vi inte ska få bli vuxna. Ungdomar kan ha den här ångesten att vi inte ska få bli vuxna, för att livet inte är en självklarhet. Det tror jag att många har den känslan, som ligger som en bottenkänsla, men att man förtränger den, att det kommer inte att hända.
För jag tänker, för frågeställningen som jag hade var hur man då hittar tröst i att livet tar slut. Och det är ett accepterande kanske.
En sorts medvetenhet att livet tar slut, men också en sorts bön om att det ska ske i behaglig tid, i rätt tid. Mm. Och att det ska komma, som jag säger,
I rätt
ordning, att de gamla dör före de unga, att föräldrar ska inte behöva stå vid sina barns möta sina barns död, eller utan att det sker i rätt.
För jag tänker att det kan ju vara, man kan också skilja på om man är rädd för döden eller döendet.
Ja, det är stor skillnad.
Det är stor skillnad.
Precis, och där har ju sjukvården en uppgift att lindra nöden i döendets stund. Men min erfarenhet som sjuksköterska som har varit med i familjer där någon har dött och under den här processen, det är ju att, det är därför jag återkommer till det här med försoning istället för polisanmälan hit och dit och IVO-anmälan. Det är ju att den stunden kan ju vara fantastiskt fin. Jag tror att den upplevelsen som jag har haft som sjuksköterska liknar den som en barnmorska har när ett nytt liv kommer till jorden. Och det som avgör om den här stunden blir fin eller inte, det är ju om man har accepterat det som händer. Och om man säger sådana saker som min mamma har levt ett långt och härligt liv liksom, och att man inte är bitter över allting som är kvar. De här situationerna där anhöriga insisterar på, ni måste ju lägga i respirator, ni måste göra det här och det här, och när det är en gammal människa, de blir ju inte bra, de blir ju inte fina, de avskeden, men ett avsked kan bli fint. Sen är det naturligtvis så att det är en helt annan sak när en 90-åring dör än när en 9-åring dör.
Eller en som vi har haft här den här veckan, en ung mamma som, och pappa som är med om att lämna. I ena fallet är mamman dödligt sjuk och har två små barn hemma. I andra fallet så var det en mamma som dog och kvar lämnade hon de här barnen. Då blir det ju helt andra saker. Men det är klart att man kanske hinner komma till ett accepterande i bästa fall ändå, eller en försoning.
Ja, men jag tror att även där finns det faktiskt, mitt i all bedrövelse, så tror jag att det finns ögonblick av avsked som kan vara fina. Man kan finna mening. Och jag tror ändå att det är så här, om jag får återknyta till det här med organdonation och med förberedelser för det, de historier jag har hört i alla fall, där människor har trillat ner, kanske mitt i livet, och hamnat där anhöriga ställs inför en sån, ett sånt val. Får vi använda de här organen? Det är ju väldigt få dödsfall det handlar om, för det måste ju vara att det är hjärnan som dör först. Så har det ju funnits en tröst i att man vet redan den döda mannens eller kvinnans åsikt. Att det redan ni pratar om, att det är inget beslut man behöver fatta i en akut krissituation, utan att det där är färdigt och att det är självklart. Sen blir det ju förstås en förlust ändå. Mm. Och sen där tror jag också att det finns så att det finns människor som kan uppleva en tröst i att andra människor lever vidare tack vare de här organen.
Vad brukar du som biskop, vad har du gjort? Hur har du tröstat människor inför att man står väldigt nära inför att man ska dö oavsett ålder?
Det handlar ju om att vara närvarande och inte vara rädd själv. Mm. Att vara följsam mot den andra människans känslor.
Mm. Det kan ju vara nej.
Ja, och det kanske måste vara nej ett tag. Eller jag måste vara närvarande och följsam hurdan hon känner. Och sen med ganska små medel puffa framåt att man kan tänka på ett annat sätt. Men inte för tidigt och inte för mycket, därför att då stängs kontakten.
Hur tänker man på ett annat sätt?
På lyfta fram de positiva tankarna, att allt roligt man har fått göra i livet. Det är lättare om man har ett rikt liv bakom sig och man verkligen har saker att vara tacksam för och relationer man har haft, och att det man har hunnit ge kan inte tas tillbaka, utan det du har gett av kärlek, det suddas inte ut för att du dör, utan det finns hela tiden. Den kärleken är evig, och för ett sånt, att på så sätt föra in tankarna på att man ändå kan sluta sitt liv kanske med att säga att jag vill tacka livet. Och det är ju som Violetta Parras kunde göra, att det är inte alla förunnat, och man kan aldrig säga det om sig själv. Alltså jag kan inte själv säga, kommer jag säga det när jag dör, men jag kan säga det idag, att jag kan tacka livet.
Men Caroline, jag måste säga också, jag hörde en predikan med dig en gång där du sa sorgen, jag tror att du sa så här nu, sorgen är det pris vi får betala för att ha älskat.
Ja, precis. Mm.
Och det tycker jag är en tröst. Mm. Att när vi sörjer någon som har dött så gör vi det för att vi har älskat. Och om man då tänker på alternativet, att vi skulle vara sorglösa, ja, då har vi levt ett liv utan kärlek.
Det får bli faktiskt det sista ordet i den här avdelningen. Vi skulle kunna prata länge om det här. Men vi har ett ämne till som jag tänkte att vi skulle hinna med. Ett filosofiskt och etiskt på många sätt ämne. Nämligen, vad är ett värdigt liv och vem avgör det?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är stora filosofiska frågor, och jag inspirerar er där hemma att fortsätta prata om de här viktiga frågorna, för de kan alla diskutera. Nästa frågeställning är, vad är ett värdigt liv? Och jag skulle lägga till, vem kan avgöra det också? Jag ska citera faktiskt Hjalmar Söderberg från Dr. Glas som säger, när ett barn föddes vanskapligt dränker man det, skriver Hjalmar Söderberg. Och jag tänker på Hugo Lagercrantz, barnläkare, professor som arbetar med för tidigt födda barn bland annat. Har ju också talat om att ställt frågan, ska man rädda ett barn som riskerar att få ett väldigt svårt liv till varje pris. Han tycker ju inte det. Jag tycker det finns en gräns. Men så ser vi ju inte på det riktigt idag. Så då är frågan igen, vad är ett värdigt liv? Vem avgör det?
Det kan man bara avgöra själv, tror jag. Men man, det finns ju nästan alla människor har nog någon gång, framförallt tonåringar smält iväg till sina föräldrar. Jag har aldrig bett om att bli född.
Mm.
Eller att man tycker att man aldrig hade velat komma till helt enkelt i detta livet. Men kanske långt senare känner att jag vill tacka livet, att det blev ett fint liv. Det är många också som försöker ta sitt liv och som räddas. De tycker att när de tar sitt liv så tycker de att livet är fullständigt meningslöst. Men av olika skäl så räddas de till livet och kan få ett helt bra liv efter det.
Det var det som Niklas berättade om här nu.
Precis. Och att man då anstränger sig så långt man någonsin kan att rädda människor som är beredda att ta sitt liv, samtidigt som det finns de som är så övertygade så att det inte går.
Och då handlar det ju om självmord där man inte ser någon annan utväg. Mm. Men om det här med att ett liv som är så litet så att man inte kan ställa frågor eller låta den här lilla varelsen bestämma själv.
Det är ju oerhört svårt just med det här lilla livet, men annars håller jag med Caroline om det här att vad som är ett värdefullt liv är ytterst individen som bestämmer och avgör. Sen kan vi också konstatera att vad som betraktas som ett värdefullt liv skiljer sig beroende på var i världen man är och vilka liv som ska räddas. Men jag tycker att den där frågan med små barn och väldigt skadade, den är för svår på något sätt för mig att ta ställning till, för att just att det inte går att bedöma vad det här barnet själv hade velat. Men däremot det här att man inte gör allt i sjukvården, så är det ju. Det är många fall när man väljer att inte sätta in akuta insatser. Jag har ju bara jobbat med vuxna, men där man tycker att livet har ett naturligt slut. Samtidigt ska man säga att det finns många jag har träffat med både som sjuksköterska och som journalist som har varit med om förfärliga saker. Till exempel brutit nacken och inte kan röra någonting från halsen och neråt. Som ändå talar om ett värdigt liv, men som innan olyckan hade sagt att nej gud, jag kan inte tänka mig att sitta i rullstol och skjuta mig om jag hamnar där och så vidare. Så jag tror att det finns ju också en anpassning, människans anpasslighet, att vi idag kanske tycker att den dagen jag inte är helt autonom längre, då vill jag gärna att någon ser till att jag dör. Men sen resonerar vi annorlunda när vi kommer dit. Men det svåra med, tycker jag, med det här med självständigheten och att individen ska bestämma, det är ju just då när det gäller småbarn som precis har fötts, så ska man rädda dem eller inte väldigt tidigt. Och sen gäller det människor som är dementa, för där går det ju heller inte riktigt att rådfråga.
Jag ska tänka på min mamma när jag besöker henne på ett äldreboende som är åldersdement, det vill säga hon går lite ut och in i var hon befinner sig. Och då när jag kommer dit ska jag först känna, jag ser alla de här gamla människorna som sitter och hänger med huvudet och i sina världar, och jag har ingen aning om vad som finns i deras världar, så tänker jag ofta, är det här värdigt liv? De tar väldigt väl hand om dem. Och sen tänker jag nästa tanke, hur kan jag avgöra det? För min mamma blir väldigt glad när jag kommer. Man ser ju att det finns mycket liksom bra stunder.
Mm, du hör ju själv när du säger det, jag är övertygad om att alltså, nazisternas tanke om vad som är ett värdigt liv ligger snubblande nära om det är vi som ska bestämma.
Mm.
Att då har vi ju det här fasansfulla samhället där andra bestämmer vad du är inte värd att leva. Mm. Du är dement, du är sinnessjuk, du är det som nazisterna gjorde. Mm. Att det är ju ett samhälle som vi till varje pris inte vill ha, och därför så passar vi egentligen både du och jag på frågan när ska man med det nyfödda barnet, vem ska bestämma. Och att
fast jag tycker ändå att det är skillnad på att det är naturligtvis så att jag tror ingen förespråkar att man ska döda barn eller dementa. Men däremot handlar det om hur mycket insatser ska man göra för att förlänga det här livet. Mm. Mm. Och det är ju en mycket svårare fråga. Och då har jag i min egen bekantskapskrets så har jag en vän där hennes mamma blev fick Alzheimers tidigt. Och där man då började sätta in bromsmediciner i ett skede där hon redan var väldigt förvirrad och orolig och inte kunde sköta sig själv. Och då vet jag att jag tänkte att vad är meningen med att förlänga det här tillståndet? För det handlade ju inte om att man kunde vara klar. Nej, och man kunde inte bli bättre. Man kunde ju bara möjligen fördröja den här utförslöpan som redan var liksom ganska långt gången. Och där är jag nog ganska... Jag är beredd att låta livet ha sin gång. Sen är det naturligtvis, som Caroline sa här i förra inslaget här, att när man själv står inför skarpt läge så är det möjligt att jag reagerar på precis motsatt sätt och jag försöker hålla kvar. Men vilka insatser ska man göra då för att förlänga livet? Om vi säger din mamma får en lunginflammation, ska man sätta in antibiotika och sådär? Och så,
vem ska avgöra det då?
Ja...
Det är också en intressant
fråga.
Men jag tänker också, det är ju, den här frågeställningen är ju snubblande nära vad ett liv är värt också, tycker jag. Därför att vi ska på måndag ägna hela programmet åt avstampen i det Nobelpriset i medicin, som ju är en ny cancerterapi som man nu anser vara revolutionerande. Då är det ju så att en del av de här nya metoderna som är oerhört effektiva är också oerhört kostsamma. 4 miljoner hörde jag en behandling som får de flesta att överleva. Och då börjar det handla om prioriteringar i vården. Medan man med den cancertypen skulle dö om man inte fick den här behandlingen. Det tycker jag också är väldigt svåra avvägningar som man nästan aldrig pratar om.
De här nya, det kallas ju särläkemedel, de här som är extremt dyra och som går till en liten patientgrupp. De som har varit aktuella hittills, nu vet inte jag vad det är för läkemedel du pratar om, de har ju också handlat om att de har ju inte varit botande på något sätt, utan det kanske handlat om att förlänga livet med 3 månader vid en viss typ av bröstcancer eller vad det nu än har varit.
Fast immunterapi är det ju så att man kan bli frisk.
Ja, då blir det ju en annan fråga.
Det är ju fruktansvärt svåra frågor. Och det är väl bra att man tar upp dem och funderar över dem och får några sorts riktlinjer för det. Jag satt för många år sedan i prioriteringsutredning i sjukvården. Och det är inte aktuellt nu, men att det är ändå viktigt att resonera igenom de här frågorna och fundera över vad det innebär för någonting. Det är pengamässigt, men jag tror att alla är beredda att säga att varje enskild människas liv är lika mycket värt.
Fast det är det ju inte, för att det dör ju massor med barn i Jemen. Det dör ju barn hela tiden, utan det som avgör om det är värt någonting eller hur mycket det är värt, det är ju i den samhälleliga kontext och i vår bild av vad ett liv är värt. Och ett liv är ju värt någonting för de familj och de som älskar som står runt omkring. Så är det ju faktiskt. Sen finns det ju en okränkbarhet med livet, men som inte respekteras.
Fast det är oerhört svåra frågor som jag tycker, när man inte tar upp dem och tänker igenom dem, som ju var och en borde göra. För det handlar ju i Sverige till exempel om skattemedel. Mm. Så lämnar man över det till exempel sjukvården, som då ska fatta de här enormt svåra besluten. Och utan att vi egentligen försöker sätta oss in i vad det betyder. För jag tänker, jag saknar ett helikopterperspektiv om man tar den här medicinen som är så dyr. Vad skulle det kosta att vårda en person väldigt länge? Vad skulle det kosta att en sån person dog som sen kunde arbeta och tjäna in skatteunderlag och så vidare? Mm.
Fast det finns ju det här som heter kvalitetsjusterat levnadsår. Mm. Som ju läkemedelsförmånsnämnden heter de, som räknar på detta. Mm. När man då ska bedöma vilka läkemedel som ska in i förmånssystemet och inte. Och då räknar man ju, alltså, och man räknar ju så med bilräcken, om man ska sätta upp det eller inte, att Hur många månaders liv kan vi spara på den här insatsen i förhållande till den här kostnaden? Mm. Och då finns det ju en måttenhet. Mm. Så att det finns ju ett sätt att räkna, men hur man än räknar så kommer ju människor bli upprörda. Mm.
Det får bli sista ordet. Och det här är frågor som jag hoppas att ni där hemma fortsätter att diskutera, för det är viktiga frågor. Tack ska ni ha för att ni kom hit.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.